lite instängda här i studion efter i en sån här strålande sommarvärme som det är.
26 grader ute.
Ja.
Nu tror vi att sommaren är här och i övermorgon så blir det 6 grader igen och så är det så till andra veckan i juli.
Mm. Exakt. Ja, gud.
Som vanligt.
Ja, jag menar det, men det här ja, du som har levt längre än vad jag har gjort har kommit. Mm. Du har varit med om liknande majmånader kanske?
Nej, men det är förutom sista två åren faktiskt så är det alltid. Jag kan ju vädret först i Europa och sen kan jag vädret i Sverige sista 15 år. Vi ställer ju in bilarna efter luftfuktighet, värme, temperatur, bantemperatur, alltihop. Så att, och vi testar ju väldigt och körde väldigt mycket under en 30-årsperiod. Då, så att jag kan i princip, det är så här att ungefär 7 till 10 dagar i maj, slut av maj, mitten slut av maj, kanske någon dag in i juni, så är det alltid 20-25 grader varmt. Mm. Och sen så försvinner det och sen blir allt från ingen dag till någon dag till. Och så är det täckjacka i slutet av juni, du vet, midsommar där, kanske till och med mössa.
Mm.
Och så undrar jag, vad hände? Och sen så går vi in i juli och så undrar vad som hände. Sen i andra veckan av juli så blir det allt från, förra året var det 4 dagar.
Mm.
Extremt lite då, 4 dagar varmt. Och sen blev det hyfsat väder i augusti nästa gång.
Exakt.
Så ser svenska avar ut. Mm.
Vädergurun Jan Flash Nilsson alltså.
Ja, det blev så eftersom vi justerar in motorer och... Och då gör man ju så flera gånger om dagen. Det gör man på asfaltsracing då. Då går man och mäter asfalten klockan 9 när vi kör ut och testar. Och sen så mäter vi varje halvtimme. Sen mäter vi luftfuktighet och sen temperatur i luften.
Mm.
För att kunna ställa in bilarna rätt. Och då, på det viset då, så får du en rätt så bra koll på faktiskt vilka temperaturer det är och när det är temperaturer. Så jag kan nog generalisera de sista 20 åren i alla fall. Och då är det schysst väder i mars, april och sen är det dåligt till en 10-dagsperiod i maj. Sen är det dåligt till andra veckan i juli. Och sen är det allt från då 4 dagar förra året till oftast kanske 2 veckor.
Mm.
Och då börjar vi säga att nu har det varit varmt länge.
Ja, exakt.
Och sen går vi in i, och 1998 faktiskt, så kom hösten 5 augusti, förstår du? Då var det under 10 grader och regnade hela augusti och september och oktober.
Det kommer jag inte ihåg. Jag var ändå 18 år.
Ja, men det var så var det.
Ja, mysigt.
Mysigt.
Du, det är inte väder,
vi får glädjas för det vi har
här, utan det är motorpodden. Välkomna tillbaks. Vi skulle ha varit ute med ett avsnitt förra veckan, men av lite anledningar så sjuka barn, ja, vädret skyller vi på, eller hur? Vi var tvungna att sitta ute och sola. Men vi kommer här måndag den, vad har vi, 9 eller vad är det?
Ja, 9. Idag, ja, 9.
Ja, 9 maj. Mm. Kommer vi ut igen. Och på tal om värme så tänkte jag så här, vi gör en snygg övergång och vad var hetast i helgen i motorsportvärlden, tycker du?
Ja, hetast var ju väl MotoGP på Le Mans, tycker jag, som blev kallast.
Mm.
Börja bra. Alla vet ju att om Jorge Lorenzo tar starten så sticker han.
Mm.
Och det gjorde han. Han hade kontroll på hela Le Mans-racet, så det var ingen fara. Men sen ramlar ju allt och alla.
Ja, vad är det som händer egentligen? Det är inte första gången.
Nej, det är, hela säsongen är faktiskt fram till idag i princip förstörd.
Ja.
Kvalen och racerna visar på att det kommer att bli bra och sen så stuper i princip alla.
Mm. Jag satt och såg, jag såg på eftersändningen igår eller söndag kväll här. När är det Dovizioso och Janone som faller samtidigt,
ja, fast ni är inte på samma ställe, så att det är liksom...
Nej, precis, men det är samma kurva i alla fall.
Jag pratade faktiskt med en som vet, eller pratade jag körde på Messenger i morse. Jag ska försöka ta reda på vad de, men det finns ingen förklaring till varför de ramlar så här mycket. Den enda förklaring jag kan tänka mig är att när vi kör tävlingsbilar då med 4 hjul så har vi någonting som heter understyrt. Mm. Och det är när du vrider på ratten och så styr inte bilen dit du vill, utan du får göra ett större rattutslag. Överstyrt är ju när bakänden sladdar ut dem, men understyrt är när du vrider på ratten och så styr han inte dit, så får du styra mer. Och tittar man på motorcyklarna då, så ramlar de ju självklart i ingång eller mitt i kurvan eller på gaspådrag när de har lagt ner dem väldigt mycket. när de har fått ner armbågen i asfalten och lägger ner, och det ser ut som, eller ser ut som, framhjulet ger sig.
Mm. Ja, de säger ju att det är framhjulsläpp och skyller på ja. Michelin nu som har kommit in.
Ja, de skyller på Michelin som kom in. Och, men de också börjar med småvingar.
Just det.
På framhjulena som ska tvinga framhjulet att vara kvar i backen på rakarna i 300 km/h, 350 km/h. Och nu pratar de om, jag är dålig på MotoGP, men jag vet att i de här hastigheterna så blir aerodynamik, alltså luftens färd över bilen eller över föraren och motorcykeln, och blir väldigt viktig i hög hastighet. Det känner man speciellt om man stoppar ut handen genom rutan och liksom vrider han så här, så känner man hur handen går, hur han rör sig. Bara i 100, då förstår du hur det går i 300. Så om de har misslyckats med de här småvingarna som gör att när de lägger ner cykeln och går på, att det trycker bort hjulet från asfalten.
Mm.
Ja, det är så här. En teori är också att bakdäcket, Michelin-däcket, är för bra.
Okay.
Så att det håller i så mycket så att det skjuter framdäcket framför sig, om du förstår liksom att, om nu visar jag här i radion att man lutar ner cykeln så håller det i där, och så ska du däråt, då skjuter det ju, rakt liksom.
Den håller ner, precis, den håller ner bakändan och så.
Mm.
Men den håller för hårt, den håller ner bakhjulet för hårt alltså, så att du...
Ja, om du sätter dubbdäck på bakhjulen och så sätter du sommardäck på framhjulen och så ska du svänga med en bil, så märker du att du svänger inte liksom, utan det går rakt fram.
Ja. Men allt det här, är det, förstör det för, alltså, är det, du säger att det förstör hela mästerskapet på ett sätt, att det blir, ja, så här.
Först är det ju oerhört farligt. Ja. Det är ju inte helt ofarligt att ramla på en motorcykel i 200 km/h, det är det ena. Och än så länge har ingen blivit skadad, vad jag förstått.
Nej.
Mycket på grund av att de redan ligger ner när de ramlar, om du förstår. Så att det liksom, de ligger ju så här och sen så går ju cykeln så att de ramlar och så glider de på händer och på den här ryggskyddet då. Det är väl en anledning, men sen brakar de ju oftast utav på någonting då. Det har gått bra än så länge. Men däremot så när man hoppas på en fight om segern eller om pallplats, så försvinner de och så blir det inte det.
Exakt.
Det är väl det som...
Det enda roliga nu inom citationstecken, men det var väl Rossis uppkörning då, från var startade nia eller något sånt här och blev tvåa.
Sjua.
Ja, och blev nia. Sjua. Eller blev tvåa,
ja. Nu fick han några platser på gratis där då, tre stycken. Ja. Och sen är ju Suzukis Vinales där också. Unga grabben på Suzuki-cykeln som ligger 3-4 i VM tror jag nu. Det är ju också kul att det går bra. Det är lite roligt att han... Att det går bra för honom. Han spår sig också att ta över efter Lorenzo nu när Lorenzo går till Ducati.
Ja, det är han som är...
Ja, ryktet säger att det är Vinales som tar över det.
Men du, det är det, om man tittar på vad som kan hända här, kommer de komma underfund med det här, tror du, snart? Det är väl, är det 2 veckor till nästa race, va?
Mm. Alltså det är ju så här att...
Nej, en vecka tror jag. Eller en och en halv. 20 maj börjar första träningen i Italien. Ja, strunt samma.
Mm.
Hinner de göra någonting på den korta tiden?
De försöker nog. Det är nog inte så att de inte försöker. Det tror jag inte. Och är det Michelin då, så är det ju lite svårare. För då ska det ju fram däck till 20 cyklar.
Just det.
Gånger tre. Som ska, först ska man reda ut vad som är problemet. Sen ska man göra nya sådana däck. Och det försöker de nog. Det kanske de redan har löst. Det vet vi inte. Och så har de fått kört med det här racet och kommer till nästa. Det har vi liksom ingen aning om. Men det försöker de. Är det vingarna då, så är det en aerodynamik sak då. Då är det väl frågan om vad det är. Men det, jag kan faktiskt inte. Det enda jag förstår är ju att de självklart försöker lösa vad det är.
Mm.
De ramlar ju aldrig på motorcyklarna. Det är ju väldigt sällan. Exakt. Och nu ramlar halva startfältet.
Jag såg det. Det var 8-9 förare som bröt här nu i...
Ja, utav de bästa också.
Ja, exakt.
Men anledningen till att just Yamaha inte ramlar då, det är ju att de kör på mindre... De kör i en större gråzon, tror jag. De har en... Det är bästa cykeln just nu. Och då är det mycket enklare att inte pusha så hårt då. Både Ducatin och Hondan hänger inte med Yamahan. Och de ramlar då, så att det är... Det behöver man kanske inte vara överintelligent och forskare för att lista ut, att de försöker hänga med Lorenzo och Rossi då.
Men de överkör. Men då gäller det egentligen, det är inte, man kan inte bara säga det, eller hur? För att
det måste... Jo, det kan man bara säga. Därför att Om du tänker dig att du vill ju köra cykeln så fort du kan, och däcket förvarnar inte när det släpper.
Nej.
Om du förstår. Så att du kan ju säga kör långsammare, självklart, det kan jag ju säga, men samtidigt måste däcket liksom förvarna att det släpper. Det måste finnas någon gräns där du vet liksom att här går det inte att gå över gränsen, och det är väl den gränsen som inte finns då.
Okej. Ja.
Sen är det lätt att säga kör långsammare, självklart. Och det gör ju säkert Rossi och Lorenzo, om du förstår det, därför. Ja. Nu har ju de ramlat en varsin gång på exakt samma sätt då, så att,
ja, precis.
Så att de är ju inte förskonade de heller. Men det var när Honda var snabbast.
Ja. Ja, och nu som sagt, men det känns som att ändå som det, nu det försvinner, de försvinner lite, men om man tittar på
att tittar man på showen då.
Ja.
Så har ju den blivit sämre eftersom de inte finns då. Däremot exakt. Så har ju alla ramlat en gång nu.
Ja. Så det är ändå jämnt. Jag menar, Lorenzo toppar nu på 90 poäng, Marquez 285 och så Rossi 378.
Mm.
Det känns som det kan bli spännande i år också.
Ja, men inte Yamaha-förarna sticker nu då.
Mm.
Lorenzo sitter i en, får alla Rossi-fans på mig, men Lorenzo sitter i en situation, tror jag, att han kan rycka.
Mm.
Han har en körstil som passar det här problemet lite mer än, han lutar inte ner cykeln riktigt så mycket som de andra gör, speciellt inte så mycket som Marc Marquez gör på Honda då. Utan han har, jag kan tänka mig att emellan Rossi och Lorenzo så har Lorenzo lite upper hand på Rossi, det tror jag.
Mm.
Eller ja, det vet jag. Om jag frågar mig själv vet jag det. Frågar man alla Rossi-fans så är det ju inte så.
Men... Nej, exakt.
Men det tror jag att om man sätter sig ner och diskuterar med dem så är han lite vassare på kval, lite vassare på race.
Mm.
Betyder ju inte att Rossi inte kan vinna race då, men jag tror att on the long run så över säsongen så kommer han... Honda däremot hänger inte med.
Nej.
Gör de inte.
Pedrosa och... Vem är det mer som kör för Honda?
Marc Marquez.
Marquez, just det. Du... Vi förflyttar oss från Frankrike till Tyskland där det också var ganska hett.
Mm.
Både det var dubbelhelg, det var DTM och det var rallycross.
Mm.
Det var återigen lite intensiva dueller där.
Jaha, väldigt intensiva skulle jag bli. Och i och med att Kristoffersson fick punktering där i semin också så.
Precis.
Så vart det ju väldigt så här har vi skrivit till varandra, jag och Mattias i ungefär 5-6-17 år.
Grattis då om det nu ska vara så noga.
Ja.
Och så fick du lite...
Ja, så fick jag en gråtande...
Till Mattias Ekström, han sa.
Ja, vi har skrivit så till honom sen 90-talet.
Vad är det då?
Nej, det är väl någon slags... Det blev så bara. Och sen så jag skrev väl det någon gång till honom att... när han vann ett sms. Grattis nu om det ska vara så noga.
Okej. Okay.
Och sen skrev han väl
på att säga grattis till varandra, eller var det...
Nej, det var nog bara någon ironisk grej så här,
okay.
Som blev någon skämt som sen har urartat i någon slags... Men jag har inte fått skriva det så många gånger nu i...
Nej, exakt. Han har ju varit nära i DTM och
ja.
Han har ju som sagt i Hörjesson har ju vunnit.
Ja, jag gjorde
rallycrossen.
Det var då där.
Men ja.
Men det var kul för Mattias, tycker jag, att få vinna på Hockenheim i Tyskland.
Mm.
Och med båda sina bilar där och göra succé där med Audi i Tyskland med Mattias Ekströms team och själv får vinna där också.
Mm.
Men det syndes väldigt, det var väldigt mycket asfalt där.
Ja.
Och det syndes stor skillnad mellan honom och rallycross-killarna då.
I körstil. Jag såg några bilder där när, jag tror det var taget när Lubb kommer bakom och Mattias är framför. Vilken, han verkligen liksom smeker den här kurvan och Lubb kommer med bredställ.
Stora skillnaden är att om du kör asfalt då, så är ju, när du kommer till mid-corner som det heter, om man delar upp en kurva i jag kan bara på engelska, jag vet inte vad heter det,
apex.
Turn-in den här, in till mitten då, så heter det apex i mitten, mid-corner, och sen heter det exit. Men om man delar upp en kurva där så måste man ha sluta sladda vid mid-corner.
Okej. Okay.
Och därifrån då, ju tidigare du går på full gas då, och då måste du ha satt bilen liksom i riktning som du ska. Mm. Och det såg Mattias var oerhört mjuk i körstilen gentemot alla de som kommer från rallycross då, som sladdar in i böjen, genom böjen och ut ur böjen.
Och ändå Lubb, tänker jag, som jag har förstått det, satte en liten ny standard i rallyvärlden. För han åkte inte på sladd i kurv, utan han tog det lite som, så som racingförare gör. Att han då ändå i det här läget, att det syns så tydlig skillnad på dem.
Men det kan också bero på hur bilen är inställd.
Mm, mm.
Att Kenneth Hansen har inte riktigt hittat inställningen till asfalt då. Så i andra teamet där har du Mattias Ekström då, som är skolad, uppvuxen och varit med och utvecklat Audis tävlingsbilar till asfalt då. Så det, det kan nog bero på det tror jag.
Men och sen tillbaks till den semifinalen där då, som där allt hände och Johan Kristoffersson åker och man bara väntar på att punkteringen ska fullborda, som man säger.
Mm.
Om vi tittar på, såg du den incidenten där Solberg kör in i baken på honom?
Nu?
Ja, i semin där. Igen, som sagt.
Ja, inte igen. Nu gjorde han det. Nu gjorde han det. Förra gången så var banan lite byggd så att det var svårt. Och, du menar i Portugal?
Ja, ja, men den sa ju Johan själv också, ja, när han var med sist här, att det var som det var det.
Det blir
som
nu
det var han lite mer förbannad.
Ja, nu var det en påkörning.
Mm.
Så var det.
Men i ett sånt läge, det är ganska svårt att, för en annan då som är amatör deluxe här, men när jag ser, man förstår ju att Petter bromsar för sent.
Eller någon bromsar för tidigt.
Ja, precis. Ja, men jag menar det, hur svårt är det att anpassa det där i en sån situation, för det är ändå liksom väldigt tidigt.
Om man tittar på rallycross och tittar man på hur Petter har kört innan, så kör han ju inte på folk med flit.
Nej.
Han försöker hålla sig ifrån. Så att, men när 4-6 bilar ska in på i princip samma, där det finns får plats 1,5, då du såg, det var ju väldigt mycket bilar som både kofångaren fram och kofångaren bak rök på de första kurvorna liksom, och sen körde de ändå. Och här lyckas det klämma in en plåt bit då, så att det blev punktering. Så det var, du vet, one of these days som det heter. Det har inte riktigt fungerat, för han har haft lite otur. Samma här i Portugal där, när Solberg kom ut från alternativspår och lyckas träffa hans hjul som stack ut utanför skärmen på grund av att Johan svänger vänster när han kommer där.
Mm.
Och så träffar det bara liksom kanten på hjulet, så att hubben då, som det heter, styrstaget, går sönder på hans bil. Det är också sån här, du vet, centimeter otur.
Mm.
Och det har drabbat Johan nu.
Ja. Men det märks ju att, som sagt, det känns ändå, nu leder fortfarande Solberg och Ekström delar ledningen nu i VM.
Mm.
Ändå, men det är fortfarande Solberg som är man, för nu hade han lite problem verkar det som också med bilen där och turbon eller vad det var. Han klagade över det i alla fall.
Ja.
Och det är ju ändå, och det här kanske inte är en bana som riktigt är Solberg stil.
Det är så långt ifrån Solberg man kan komma.
Precis. Det känns som att
det här var ju Mattias bana.
Ja.
Och de som har kört racing då, Timmy Hansen, Mattias och de här asfaltsracingkillarna. Ken Block.
Ja.
Det var,
vad säger du om det förresten, att han fick komma på pallen? Är det bra att han får ändå visa, för att det känns ju som att han är inte riktigt på samma nivå som många av de andra här trots allt, men
jag vet inte, i början och för många år sedan så kändes det väl som att det här mästerskapet behövde ha lite stars så för att det skulle vara, men det behöver det inte idag tror jag. Jag tycker Mattias Ekström och Johan Kristoffersson och Timmy Hansen och allt vad de heter där är stars, utan att någon behöver vara stars från någon annan gren så liksom. Sen är det väl kul, han gjorde ju ett bra race.
Ja.
Det var han tog sig upp, inte bara på andras misstag utan på sin egen merit.
Exakt.
Så det var, jag vet inte, jag tänker inte på honom, jag tittar inte på han sån här, är det Gymkhana det heter eller?
Ja, precis.
Jag tittar inte på det, jag tycker det är för lätt.
Ja.
Nej, men jag är inte så intresserad av det. Men det är så att jag ser liksom,
du har
inte
funderat på att göra någon egen här i Karlstad?
Nja, det har vi nog kanske gjort. Inne på kontoret här på VF.
Ja, ja, exakt. Det hade varit fint att köra runt in i tryggeriet. Hade du nog
ja,
gått att köra?
Ja, ja.
Hoppa in där på lastkajen och
det är så att det är en helt annan värld faktiskt.
Mm.
Och jag och Fredrik Ekblom pratade om det där en gång när vi ska sladda på asfalt på beställning, vad svårt det är.
Det är så?
Ja, vi är ju liksom uppskolade sen under 10-årsåldern på att köra så fort som möjligt. Och helt plötsligt kan jag köra långsamt med en sladd.
Mm.
Och det är inte så enkelt när man liksom har det där i kroppen.
Nej.
Det är en helt annan grej. Ja. Då är det nog enklare att gå från gymkana till rallycross tror jag. Ja. Det är nog mer samma saken där, men anledningen till att det gick så bra för de här killarna nu, det är ju för att det var i princip bara asfalt de körde på då.
Mm. Men jag tänker ändå, Ken Block, han ledde ju faktiskt Global Rallycross där i USA i fjol ett tag, och han har han har vunnit amerikanska mästerskapen i rally. Han, mm. När han körde rally-VM var han ju aldrig i närheten. Liksom.
Det är nog svårare att vinna värmländska.
6-7 som bäst.
Det är nog svårare att vinna värmländska rally-mästerskapet än amerikanska i och
för sig. Ja, precis. Ja,
men det originalkuppen menar, men, är tuffare än.
Som sagt, men det är svårt att, det är svårt att få grepp om hur bra föraren är. Alltså som...
Ja, men han är ju bra. Mm. Men du, när du jämför han med till exempel Mattias Ekström och de här så är de ju på topp i världen då. Mm. Alltså, så att hänga med dem, det är han ju bra. Punkt slut. Den som har förvånat mest tycker jag under åren, det är en sån här liten valp som Backerud.
Ja.
En ung pojk som hoppar runt lite och kör lite på för Olsberg, så nu kör han för Ken Block,
precis,
om jag inte minns fel. Så han är och för inte prata om vad heter han som kör Audi?
Larsson
är ju grymt bra.
Mm. Och egen litet privatsatsande team där också som känns som ett ännu mindre skala än,
alltså frågar du mig, skulle han vara mumsbit för Mattias Ekström Racing där?
Ja.
Och är det inte då? Ja, nu var han det den här helgen, men i vanliga fall är han inte det.
Nej.
Jättebra gjort. Mm. Men det går i den här klassen ända till de stora drakarna liksom. Det är fortfarande lite så här hemsnickeri, man bygger bilarna själv lite i någon lada i Stockholm och någon nere i Göten och sådär.
Ja. Torsby.
Ja. Men det blir det större så de det stora fabrikerna
är det inte dit på gång redan.
Hoppas alltså att det verkligen inte det.
Nej, men det känns, känslan är ju ganska tydligt och Petter pratar ju bara om att han ska ha någon fabriksuppbackning här och det känns som att det kommer. Det har redan börjat. Bollen är långt i rullning.
Men eftersom Larsson fortfarande hänger med så har inte det riktigt slagit igenom. Men...
Man får väl hoppas att det kan hålla sig på den här, ungefär den nivån så att du kan som liksom ett gediget privatteam hålla dig i toppen ändå.
Sen blir det ju så här att ju snabbare och bättre det blir, ju mindre flexibelt blir det då.
Ja.
Det kommer att bli mer följa John och åka. När förarna blir jättebra och gör inga misstag och bilarna blir jättebra och gör inga misstag, då blir det följa John åka. Det
klagas ju lite redan nu om att de, just det här, det är lite, de vill inte ha krockracing, de vill inte ha folkrace. Jag förstår, jag kan ju hålla med om man vill ju inte se folkrace om man ser rallycross, men fortfarande, det måste ju vara lite kontakt. Det är ju ändå en del av sporten tycker jag, att det ska, alltså, i vanlig racing så ska du väl helst undvika så mycket som möjligt, men i rallycross ska du ändå kunna ha lite.
I vanlig racing får du inte ha
Nej,
kontakt
precis.
Det ska du helst undvika. Ja. Jag har ju till exempel aldrig haft kontakt med någon.
Nej, just det. Nej. Aldrig någonsin.
Men jag förstår ju varför de klagar nu. Jag hade inte hört det, men eftersom du säger det så är det säkert så. Jag förstår ju det, för att nu börjar ju bilarna bli av kolfiber fram och bak.
Ja, just.
Och varje gång det går sönder en kofångare fram, så om jag gissar så kostar den kanske 30 000, 40 000 då. Gör du då, vad gör de? 10 starter?
Ja. Ja, något sånt.
Ja, det är bara att börja räkna. Ja. Går sönder en varje gång då, säger vi. Eller varannan gång.
Exakt.
Så det är nog, igen är det nog så att kostnaderna börjar rusa och då börjar folk bli oroliga, för det är bara att titta, var och varannan bil som gick in i mål hade ju ingen kofångare fram och bak liksom.
Nej.
Eller cowcatcher som
exakt,
vi säger
exakt.
I Värmland.
Men du, så Ekström där, han fick kritik för han var i någon, han körde DTM också, det gick inte riktigt fullt så bra. Han, jag tror han blev nia och bröt va? I det andra racet. Men, och det här var väl i kvalet va? Som han, Gary Peffett, jag vet inte om du såg den.
Nej, jag tittade inte på DTM.
Till honom att,
ja.
Du hade, dum, var, ja, men nej, det var ändå så här en öppen tweet som han skrev till honom att fan, trodde du att du var i en rallycrossbil fortfarande, idiot, skrev han. Och Ekström då svarade, om det nu var Ekström eller inte, men han svarade, oj, du låter arg, vi kanske bör prata. Och då lugnade, det tog ludden av det lite, han sa okej, det kan vi väl göra. Jag såg inte den, men
de flesta har ju varit arga på Ekström jämt. Så det var ingen nytt.
Nej,
han har
nej.
Kört, han redan i slutet av 90-talet så var det någon som sa till mig att han hade en räv bakom varje öra, och så är det ju inte, för han har ju, till att börja med har han ju väldigt stora öron.
Ja.
Och sen får ju plats med en rävfarm där bakom, så han har ju pysslat den lilla gossen.
Ja. Men tror du att det blir också när man hoppar så mellan två grenar som ändå ganska skiljer sig åt till ganska stor del, att man tar med den här hårdare rallycross-racingen in i DTM också, eller?
Nej, det tror jag inte. Utan det var nog bara en incident. Och sen så hade han en anledning att fokusera på det då. Mm. Nej, det tror jag. Han har ju haft sig rallycross, tagit med sig rallycrossen in ända sedan 95 när han började.
Du, lite kort bara innan vi ska prata om mental och fysisk träning idag. Det var egentligen huvudämnet. Nu har vi pratat om massa annat, men jag ska en kort grej bara om Formel 1 också. Från med Spanien nu till helgen så kör unge Max Verstappen för Red Bull istället för Daniel Kvyat som flyttas ner till Toro Rosso. Var det bara den här, det var sist här i Sochi så kraschade han in i Vettel två gånger om. Var det en chans som Red Bull såg bara att nu har han liksom gjort bort sig, nu kan vi flytta upp Verstappen här, eller vad tror du om hela den historien?
Jag vet faktiskt inte, jag har ingen aning hur de har resonerat, men jag kommer ihåg när Kvyat kom in i Formel 1, då hoppade han ju över GP2. Och då ringde jag till Kenny Bräck där, och så satt vi och pratade lite, och så sa jag, det är nog bara i Formel 1 eller motorsport som man kan liksom hoppa över. Man går liksom inte från U16 till A-laget oftast i ishockey, utan man går via J18, J20 och så in så där, så att man blir skolad innan man kommer in. Och jag kan givetvis ha fel, sa jag, men kan ju aldrig gå. Och det trodde inte Kenny heller.
Nej.
Och nu gick det ju inte, kan vi säga. Han är fortfarande kvar i Formel 1, men det är en kraftig degradering, kan vi säga, och blir flyttad från Red Bull-teamet till Toro Rosso.
Precis, och det var, först så lät det ju som att det skulle vara för ett race kanske, men nu då är det tills vidare, och då känns det ju som att det här är definitivt.
Det man måste veta då när en racerförare bedöms, det är att när vi sitter och tittar på TV så tittar vi på hur snabba de är.
Ja.
Och så tycker vi liksom, men han är ju snabb och Kvyat är ju snabb, och misstag gör ju alla. Kvyat gör misstag och Kimi Räikkönen gör misstag och alla gör misstag, så det är liksom inget konstigt, utan jag tror att han kan inte sortera ut en bil, han kan inte, du vet, han har helt enkelt, han är inte utbildad nog.
Nej. Sen Verstappen då, han har också hoppat över steg. Han kom ju liksom också, han tog precis, han skippade också GP2, han kom in som yngsta.
Men det är
någonsin.
Verstappen är annat, det vet du. Ja, det är det. Liksom, där har du en pappa då som har varit, till och med suttit i fängelse för att han har pushat sin son så hårt genom go-kart och allting. Och liksom, där har du, det kan du säga, elitbroiler inom motorsport. Och, det finns ingen regel utan undantag då. Sen har han varit, han är ju den mest dömda, fått mest böter och mest utskällad och mest allting. Så att jag menar, det är inte...
Men det är på tal om pappa där, Joss. Han själv var formligt för, inte så framgångsrik egentligen väl?
Nej.
Men
alltså, att han satt inte i någon bra bil eller?
Nej. Men det var, jag läste på, jag tror det var motorsport.com som hade någon av de här F1-reporterna som skrev en ganska lång text om hela den här, och de menar ju på att, ja men det för att Max här har haft liksom lite, de har Ferrari och Mercedes har surrat som intresse, och då kommer pappa och säger så här, nu sätter ni honom i Red Bull så stannar vi. Liksom att de har, inte utpressning, men att de har liksom haft lite påtryckningar där att om ni flyttar upp Max här nu så stannar han istället för att gå till någon annan stall här framöver. Kan det finnas någonting i det? Det är ändå initierade journalister som skriver sånt här och antyder lite sådana saker.
Jag läser rätt mycket kröniker i Aftonbladet och Expressen som är initierade journalister, och jag undrar ju om de har tagit tre och komp innan de skrev också. Då. Så att det vet jag inte. Jag skulle bli väldigt förvånad om någon kan utöva utpressning på Red Bull för att Max Verstappen ska stanna.
Du tror inte på det? Du köper inte riktigt det?
Nej, det
känns inte. Men de ser, de kanske ser...
Men det kan ju, bara för att jag inte köper det, nej, så betyder nej, det inte precis att det är så, självklart. Det har inte jag någon aning om, men det känns som, han är ju inte större än teamet, Red Bull.
Nej.
Och Red Bull är ju ändå ett tredje, fjärde team just nu som har lite problem med motorn, kan vi väl säga. De är inte så nöjda med motoreffekten som de har, men de har ju ett bra chassi och ett bra team. Och de har ju vunnit förut massvis med gånger och kommer säkert tillbaka och kunna göra det. De har ju pengarna att göra det. De har liksom resurserna, de har Adrian Newey som ritar bil, de har liksom, de har ju hela kittet. Och jag tror,
Jag tror inte Max Verstappen är liksom det framtvingade lösningen på hur det ska se ut för dem i framtiden. Nej. Däremot vill de säkert ha kvar han.
Ja, det skulle inte förvåna mig.
Ja, ja,
men att, men att, det, att, kanske att, är, det kanske är en liten kombination av saker.
Det då, kanske som, är en bra som... orsak till att flytta på Kryat.
Ja. Ja. Ja, det blir intressant att
som
se.
Inte,
det...
Som inte får så mycket bra reklam just nu.
Nej, det har varit synd om han faktiskt.
Ja, för han var oskyldig till första skiten, ja, han fick den när, ja, Vettel skällde ut den. Det var faktiskt Kimi Räikkönen som ställde till alltihop.
Exakt.
Eller ställde till alltihop. Det är ju en vanlig incident i en start. Mm. Men det hade inget med Kryat att göra i alla fall. Nej. Och nu i slutet då, så sista incidenten var väl, hade väl med han att göra. Men jag menar, vem har inte kört på någon? I en start.
Du sa ju att jag har gjort det.
Nej, jag har ju förutom jag. Ja, jag har ju aldrig kört F1 däremot då.
Nej, just det. Precis. Ja, men klart. Och det var Ryssland och det var hemmapublik och allting. Och han hade fått råka ut för det här racet innan. Det är inte bara, och det, nu det kan vi faktiskt komma in på det här spåret som jag ville att vi skulle komma in på, mental träning.
Mm.
Just en sån grej. För då sitter han där i starten och tänker, okej, okay, han var en bit bak, han hade orsakat hade han väl inte gjort det, men han blev anklagad för att ha orsakat crash-racet innan. Och som sagt, hemmabana och under press och så. Hur mycket tror du en sån ung kille påverkas av det?
Hade du sagt hur mycket tror du en professionell reseförare påverkas av det, så hade jag nog sagt ingenting.
Nej.
När du säger en ung kille då, som Kryat, som inte har kört så många kilometer, inte gjort så mycket starter och inte har ålder riktigt för sig då. Nu kan jag inte ha åldern på han riktigt, men vi vet ju allihopa att hjärnorna är inte fullt utvecklade på de flesta av oss killar förrän vi är 25 år ungefär.
Så, ja, han är 22.
Ja, mm. 22 är en låg ålder.
Ja. Nyss fyllda 22.
Mm. Det är en låg ålder när det gäller mycket här i livet. Liksom. Och så han och man blir förvånad över vad få det är som jobbar med mental träning på hög nivå.
Men tror du att alla i Formel 1 gör det, till exempel?
Alltså blir förvånad om de inte gör det. Mm. Och förvånad har ju blivit förut. Så att, och i det här fallet då, när man flyttar någon liksom från ett ställe till ett annat, så tror man ofta, det finns i motorsport finns en får jag bara 10 hästkrafter till så vinner jag VM, så slår jag Solberg liksom, och får jag bara det och det, och har jag bara 1 miljon till så löser det sig. Men så fungerar det inte riktigt, utan du måste ju ha hela paketet, och det ingår ju även föraren och förarens huvud. Och just starten är ju väldigt stressig, det händer väldigt mycket, och det finns väldigt mycket möjligheter och väldigt mycket möjligheter att göra misstag, såklart.
Mm.
Just i det här fallet, så när jag ser vad som händer, så den första påkörningen som Kryat gjorde var väl egentligen bara en vanlig påkörning. Det var inget speciellt med det. Den andra har jag bara sett inifrån Vettels bil.
Just, ja, han blir.
Så jag vet inte riktigt vad som händer där, men det är ju en snabb acceleration och han blir påkörd bakifrån, så det ser väldigt konstigt ut faktiskt.
Det känns väl som just där i alla fall att någonting händer med Vettels bil som gör att han inte riktigt får upp farten på något sätt också. Ja. Men det, ja, som det, men...
Och då är det väldigt svårt att ligga bakom när någon inte gör det som man förväntar sig att han ska göra. Speciellt på ett första varv när du är pressad bakifrån och så är du pressad från sidan och så är det någon framför som inte har den där accelerationen. Då är det också lätt att göra. Så att, skulle jag gissa just det i Kryats fall där, så skulle jag kanske tro att det var en mängd incidenter som såg ut som någonting som det egentligen inte var.
Mm. Om vi går till han då, och säger att han har en mental tränare nu. Mm. Vad tror du han säger till honom nu när han har blivit degraderad och ska köra i Spanien här till helgen?
Släpp det.
Mm.
Hur då, säger han?
Ja, exakt.
Ja, och det finns ju olika sätt att göra det på givetvis, men oftast så är det ju så att man tränar in ett beteende för nästa tävling som man fokuserar på, så att man stänger ut allt annat då.
Hur gjorde du? Berätta lite om det.
Ja, jag låg kvar i sängen ungefär en kvart 20 minuter efter att jag vaknade, och en kvart 20 minuter innan jag gick och la mig, så gick jag igenom nästa race, och då gick jag igenom alla startprocedurer och så gick jag igenom alla varv och alla omkörningsprocedurer som jag skulle kunna göra. Och sen så gick jag också igenom alla slutvarv, och då ledde jag stort eller så var jag pressad bakifrån eller så skulle jag köra om någon. Och sen så gick jag igenom det där som en gammal raspig film bara. Gång efter gång efter gång efter gång. Till slut så visste jag inte riktigt om det har hänt eller om det skulle hända eller om jag har drömt det eller om det hände just nu. Så att det blir liksom ingen grej, om du förstår. Ingenting som Jag menar, många pratar om att det är svårt att leda sista varvet. Man tittar i backspegeln och man vill inte släppa ifrån sig ledningen och sådär. Men jag kände, i och med att jag gjorde så här, så stängde jag bort alla känslor. Jag var vare sig glad eller arg eller nervös eller ledsen eller rädd. Utan jag var helt blank och så bara gjorde jag mitt jobb.
Okej. Kunde du stänga av det sen när du väl hade liksom korsat målflagg då och dräkt, eller hur funkar det?
Ja, ibland så brast jag gråt när jag korsade målflagg, för det var så mycket, det är så mycket fokus och så mycket koncentration på att göra det här, och det har liksom pågått i först i kanske en vecka eller två veckor sedan förra race, och före det så har det pågått i månader innan på vintern, och sen har det pågått i år innan, så att det är så mycket liksom som man kapslar in och fokuserar på. Så att det har hänt att jag har brust ut i gråt. Framförallt är jag helt mentalt utpumpad efter en tävlingshelg.
Mm. Men hur började du med mental träning? Var det någon som sa åt dig att så här ska du gå till och träffa han? Eller måste man träffa någon? Kan man sköta det på egen hand?
Jag lånade en bok av Une Ståhl i Örebro. Och så började jag där. Och sen så tog jag kontakt med en kille som heter Olof Skipper som lurade i Parnevik bland annat. Det var jag och Parnevik som hade han, och Rickard Rydell som hade han som personlig coach. Och han var kanske lite extrem så, men han jobbade väldigt mycket med beteendegrejer. Första gången jag åkte med han, när vi slog och handlade något att dricka, så satte han på vindrutetorkan med lillfingern. Och det tog inte mer än 4 sekunder, så jag stängt ut av inrutetorkaren. Okay. Åtan. Och då berättade han att de flesta gör inte det.
Nej.
Utan sitter och undrar på varför han vinner utetorkaren på.
Ja, för det var ingen regn.
Nej.
Nej.
De flesta sitter och tittar och så undrar liksom, varför stänger han inte av inrutetorkaren? Han har ju inrutetorkaren på. Men alltså jag per automatik stängde av han omedelbums åtan då. Eftersom jag såg att han inte stängde av den, så bara stängde av sig. Och då berättar han att det är ett beteende som en del har, där man inte nöjer sig med att stå still, utan man ser lösningen och gör något åt det själv.
Okej.
Okay. Så kommissarie Kluso i Rosa Pantern, han sa, there are followers and there are leaders and there are followers. And you, Kato, are a follower. Men det handlar lite om, och det är väl säkert också intränat, jag är säkert inte likadan från skolan och så, men jag har ju tränat hjärnan på liksom, och, eller hade tränat hjärnan på, nu är jag ju på avläge.
Ja, det är så.
Jag var på avläge när jag slutade. Men jag gick i en konstant liksom tankeverksamhet på dagarna. Fortfarande får jag skälla min fru att jag inte hör vad hon säger, och mina kompisar som undrar vilken värld jag är i, men det är ingenting jämfört med hur det var då.
Ah, okay.
Jag tappar telefoner och jackor och skor och byxor och solglasögon och plånböcker och alltihop jag spreder runt mig hela tiden. Så jag hade folk runt mig som samlade ihop allt åt mig när vi var någonstans, även när det inte var race-dagar då.
Okay.
För jag gick konstant bara och tänkte på det.
Ah.
Men det gör ju då att när man hamnar i situationen sen, så är man förberedd, om du förstår. Man har varit med om det här förut och man känner sig liksom komfortabel i situationen. För hjärnan känner inte igen om det här har hänt förut, eller om du har drömt det, eller om du har tänkt det.
Nej.
Om du förstår vad jag menar.
Precis. Men det som du sa här, just med motorsport och mental träning, tror du att det utnyttjas för lite?
Ja, i alla fall på en nationell nivå så, och ishockey utnyttjas det inte alls.
Alltså, det är vissa, ibland hör man ju att de tar det lite på eget bevåg, om man säger.
Ja, det finns ingen plan för hur man ska, du vet ju, vi har alla sett liksom hur en match svänger från att de anfaller och helt plötsligt är de tillbaka pressade i andra perioden, och så säger de att om det berodde på att de hade gjort 3-0 och så kände de sig säkra och så blev det liksom inte. Där har man ju massvis att göra med att man inte får liksom skapa sig den där säkra, utan att man egentligen bara tar. Jag hade någonting som jag kallar för, som Olof Skipper lärde mig, som heter en kurva, en raka. Som betydde att jag egentligen bara fokuserar på nästa kurva. Och så när jag hade kört igenom den, så fokuserar jag på nästa raka. Och så fokuserar jag på nästa kurva. Och nästa raka. Och nästa kurva. Nästa raka.
Ja.
Fokuserar inte längre än dit.
Nej.
Vilket egentligen inte spelar någon roll då om jag låg 1 eller 5 eller 7 eller 12. För jag körde ju bara en kurva och en raka i taget.
Okay, ja.
Och ledde jag stort så körde jag en kurva, en raka i taget. Låg jag 10 körde jag en kurva, en raka i taget. Och så skulle man kunna göra om det till ishockey till exempel, att man gör ett anfall, ett försvar, ett byte. Ett anfall, ett försvar, ett byte.
Just.
Och då spelar det ingen roll om du leder med 3-0 eller 2-0 eller ligger under med 1-0.
Nej, du kör samma.
Ja.
Du, om du kraschade då, eller om du gjorde bort dig, det gjorde du väl aldrig,
men
säg att det hände, att det blev, ja men säg som Kvyat här till exempel, eller ja men säg att du liksom förstörde ett race, en racehelg.
För mig själv eller för någon annan?
Nej, för dig själv säger vi då. Ja. Vad gjorde du då, vad liksom hände efter den helgen?
Då kan man ju lätt lista ut att om man då fokuserar på 14 dagar i tag och så liksom, och så lägger man all vaken tid och sen fokuserar på race, och sen så händer något om man kör av kanske i kurva 1 eller det händer någonting, då rasar ens värld ihop. Det är väldigt jobbigt när man liksom har lagt upp en plan som man inte följer. Och då gjorde jag så att jag satte en tidpunkt då, och då körde vi ju, nu kör de ju söndag igen då, men säg att vi körde söndagsrace där, då satte jag en tidpunkt till tisdag lunch. Och då fick jag gå omkring och vara sur och arg och besviken och frustrerad och alltihop till tisdag lunch. Sen så på tisdag lunch så bestämde jag mig för att nu är det gjort. Nu fokuserar jag ju framåt.
Mm.
Så jag tillät mig vara... Det är lätt liksom att kväva de här känslorna och tycka liksom att ja, men det är bara racing och det betyder ingenting. Och så. Men det betyder allt för en idrottsman. Och uppnå de mål som man har satt. Det behöver inte vara vinna, men det kan vara ett mål man har satt i den här springtävlingen eller hockeyn eller sådär. Och så när man inte uppnår det, då blir det väldigt jobbigt.
Mm.
Och då satt jag, just i det här fallet satt jag alltid tisdag lunch.
Men det kan man göra lite som, var det något som, verktyg som du fick att jobba med, eller var det du som...
Jag använder det alltid i livet så, i allting, så sätter jag en tidsgräns på vad hur saker och ting får påverka mig. Det kan vara allt från 5 minuter till...
Mm.
Ja, vi pratade om det lite otäckt där förut. Absolut sämsta, värsta scenario som man kan råka ut för måste ju vara att, vilket jag inte har gjort då, att ens barn dör av någon anledning, sjukdom eller olycka och sånt där. Och då funkar ju självklart inte tisdag lunch som att sorgarbete måste, men man måste nog sätta en gräns där också, att man säger liksom att du, tisdag lunch så är liksom så säger man, då är det nog. Då är mitt sorgarbete över. Och så, annars så man har en jäkla förmåga liksom att dra med sig negativa saker och älta och
det känns som en jäkla bra grej att ha som sagt i livet generellt, inte bara när det gäller idrott, alltså inte alla saker givetvis som du säger, men som om du får en repa i bilen, om man säger på obsparkeringen,
då är
du är förbannad, alltså du får det på söndag
20 sekunder på en varje dag.
Ja, precis, då kanske man inte ens ska hålla på till tisdag lunch.
Nej, det kan räcka, då kan jag sätta 20. Men det, så är jag nog, men då skulle jag få en, komma in och se att det är en stor repa på dörren, då är det nog kanske, då är det en tidsgräns också. Då säger jag massa ord så. Det är 10 sekunder och sen släpper jag det direkt. För det är ju gjort.
Men funkar det för dig i racingkarriären?
Ja, det gjorde det. Det funkar jättebra. Mm. Och vi kör ju två hit på en dag. Så det är klart att händer det något i första hitet så har du inte till tisdag lunch på det. Utan då får du släppa det tidigare, för du ska ju tävla om 2 timmar igen.
Ja,
så att det beror ju på just i tävlingssammanhang här, så beror det ju på när nästa race är, självklart då. Men jag tycker det fungerar jättebra i allt. Jag använder det omedvetet i allting.
Mm.
Och när jag släpper det, så släpper jag det verkligen.
Mm.
Oavsett vad det är.
Mm.
Nu har jag inte råkat ut för något fruktansvärt hemskt givetvis. Men jag är rätt så... Jag har en rolig historia. Min fru lyssnar nog inte på den här podden, för hon tycker inte om motorsport. Men hon sa till mig en gång för länge, länge sedan. Så sa hon så här, att om jag skulle skilja mig från dig, då skulle inte du bry dig. Sa hon.
Oj.
Ja, precis, så tänkte jag också. Oj, tänkte jag, för det var inte sant.
Nej.
Men hon hade faktiskt rätt. På ett sätt. För om hon skulle komma till mig och säga att hon ska skilja sig, så hade jag självklart inte blivit så glad. Jag hade blivit jätteledsen. Ja. Även idag, måste jag säga, efter 30 år som jag har varit ihop. Så jag blev jätteledsen. Och sen hade jag gjort vad jag kan för att få henne att ändra sig. Sen hade jag insett, hon har inte ändrat sig. Hon kanske hade hittat någon annan så att det inte går. Eller jag har ingen aning. Alltså, men någon gång där så inser jag att hon kommer inte att stanna.
Nej.
Hon skiljer sig. Då släpper jag.
Okej. Ja.
För hon har sett hur snabbt jag släpper otäcka, alltså hemska saker. Hon hade läst in kanske, eftersom hon inte jobbar med mental träning, så hade hon läst in att jag släpper saker och ting och inte bryr mig. Men så är det inte. Det är tvärtom, jag bryr mig nog fruktansvärt om saker och ting. Alltså, ja. Mer kanske än alla andra människor. Men när jag kommer till punkten att nu är det nog, då tror jag att de flesta tror att det där tog inte Janne så hårt. Men då har de inte sett mig fram till tisdag lunch. Ifall hon hör det här så hade det gått längre än tisdag lunch.
Ja, vi får hoppas på det, va?
Ja, det är det.
Du, några ord om fysisk träning då, för det, det där känns ju som också, men det, är ju, det har väl i och för sig de flesta insett nu för tiden, att du kan inte sitta och vara världsklassförare eller Sverigelitförare i någon som helst motorsportdisciplin utan att vara i fysisk form, eller hyfsad fysisk form i alla fall. Och ska du vara upp på riktig världselit så, så är det ju, om man tittar liksom, det är ju en, det är ju toppidrottsmän allihop.
De hade ju ett program som heter Superman som gick, eller Superstar. Superstars, där vanns ju James Hunt och vanns och Jody Scheckter då. Två Formel 1-förare under något år där. Och nej, så är det väl. Och som jag brukar faktiskt ibland, så tittar jag på konståkning på finalerna eller på någon grej där. Och så tittar jag på det bara för att, inte för att jag är så intresserad av konståkning, men för att det är så otroligt svårt. Men ser så otroligt lätt ut.
Ja.
Och när vi fick inboardkameror i bilarna så ser det ut som att vi åker till jobbet och lägger in en växel då och då och bromsar och svänger höger och vänster. Och de som har fått åkt med i bilen, de märker ju att det är inte alls så.
Nej.
Vi har ju G-krafter på 3,5 G, det är 60-65 grader varmt i bilen, det är... ratten har väldigt, den är väldigt trögstyrd för att behålla känslan i ratten, och bromsarna bromsar vi med en 100 kilos tryck på pedalen och sådär, och växlarna växlar, drar ur en växel och drar i en växel på var 1,50 sekund till exempel när vi är innan, nu har de ju paddlar så det blir lite enklare, men när jag körde det så hade vi sekventiella lådor, så det är ju som att sitta med en 5 kilos tyngd så här i timmar. Så ja, det är tufft. Det är det. Och sen är det så att ett sånt där race kanske varar 30 minuter, 25-30 minuter.
Just.
Och det är inte så länge kanske, men sen testar vi ju ibland. Och då kör vi ju från 9 till 5 på eftermiddagen. Går ju bilen kanske två gånger och gör femvarvstinter och gör förändringar då. Och då kör vi alltså, kanske vi kör 10 gånger så långt som vi kör på ett race. Och de sista hälften då är det testdagen då. Om jag skulle säga varje gång att jag vet inte riktigt hur bilen gick för jag är så trött, så vet jag inte om det är acceptabelt.
Nej, jag tror inte om det. Det förstår jag.
Vette vill inte köra halva testdagen för han är trött. Nej, det tror jag inte.
Men jag tänker om, för det ser man ju Formel 1-förarna där till exempel, och man ser Marcus Ericsson när han är hemma, han är ute och cyklar och han kör på gymmet med Alex L där, sin liksom personliga tränare och så. De ligger ju i, och det ser man ju på andra som lägger ut och delar med sig. Men Om man nu går ner till exempel STCC-nivå, hur tränar, alltså, tränar dagens förare ungefär på samma sätt som på högsta nivå?
Ja. Rallycross har lite enklare för att de har lite sämre grepp. De har inte så mycket G-krafter, plus att de kör ju 4-6 varv, så det är rätt så intensivt så här liksom. Så de behöver kanske inte ha riktigt, men som jag sa där, den riktiga utmaningen för racingchaufförerna är inte alltid racet, utan det är ju testdagarna.
Hur tränade du när du var som bäst?
Ja, jag sprang givetvis, för det gäller att få stora lungor. Ja. Så jogga och sprang, simma. Sen spelade jag oerhört mycket squash. Ja. Som någon slags, det räknar jag inte som träning då. Och sen körde jag ju i slut.
Men det är ju fruktansvärt jobbigt.
Ja,
om du får igång och spelar mot någon jämbördig.
Så bra för huvudet också, speciellt jag som är lite slö i skallen. Så. Och så, nej, det är bra. Och sen så körde jag ju lite enduro.
Ja.
Eller lite och lite, men jag har försökt variera mig lite. Jag har inte varit någon sån här tränings... Jag har inte varit så sugen på att träna, utan jag fick ju lära sig träna ändå. Men springa är ju, det är ju liksom A och O.
Och det är det som många kanske kör nu, men när de är ute och cyklar då, om man tittar då, så att de tar för att slippa...
Det är många som inte gillar att springa.
Nej, precis,
jag gillar ju det. Jag tyckte det var roligt.
Knäna och sånt.
Jag tyckte det var skönt. Det var liksom en avslappning för mig.
Men när om man tittar, för du, i din karriär, har det hela tiden varit... från när du började, var det någonting som... Du var ju givetvis ung och i bra form oavsett säkert när du började. Men liksom, var det någonting som det pushades på? Att
nej.
Du måste träna?
Nej.
När kom det då?
i slutet av 80-talet, början 90-talet. Man glömmer det nu, men nästan alla pengar kom i idrott och allting kom med i början, mitten av 90-talet, och liksom accelererade NHL och då accelererade fotbollsligorna, och då liksom kom då kom budgeterna i motorsport, och det blev väldigt professionellt det här, speciellt i motorsport då, från mitten av 90-talet och så fram en bra bit då, så att det var, då sattes det väldigt, och då körde vi mycket, vet du. De kör ju inte så mycket nu.
Nej.
Av ekonomiska anledningar, men jag körde väl kanske, idag kör de väl kanske 10% så mycket som jag körde på ett år som jag höll på med i 15 år.
Och det är sån skillnad
alltså? Ja, det är jätteskillnad. Och vad som händer det vet jag inte riktigt, men då, nu tävlar ju jag i Asien och Europa och i Sverige då, under hela 90-talet. Så plus att vi körde mer kilometer i Spanien i mars på testdagar än vad de gör på hela året nu i nästan all racing i Europa.
Men det känns som det ekonomiska anledningen är den stora, som till att det inte är lika mycket, eller är det?
Ja, det är det nog kanske, men det var ju inte billigt då heller.
Nej, det är så att det var... Men är det så att det kan, ja, men just att de alla kanske inte har lika mycket pengar att röra sig med för att det finns mer att välja på, eller var det lika mycket att välja på då? Kanske var mer?
Vad menar du
med att... Ja, men olika serier som konkurrerade med varandra om man tittar på motorsporten. Eller kan, alltså, det finns ju en uppsjö nu, men det kanske fanns ännu fler.
Nej, det var mycket mindre då.
Ja.
Så att startfälten var ju mycket större. Det var ju liksom 40, 50, 60 bilar. Och de körde ju samma reglement i nästan alla länder i hela världen. Och så, där. Så att jag har väl haft turen, om man ska säga så, och fått kört på slutet 80 under hela 90-talet när motorsporten var väldigt stor. Då.
Mm.
Och idag då så vet jag inte vad de har i budget på en sån här VM-satsning. Men jag menar... Vi hade ju lika stor budget på SM-nivå som de hade på VM nu säkert, och plus att på stor nivå så när vi körde internationellt så pratade vi om flera hundra miljoner.
Mm.
Det var ju jättestort. De backade ju till liksom trailrar med bara däck och ingenjörer och tekniker, och flög bilarna i flygplan runt i Australien och Kina och grejer. Det var helt sjukt. Ja,
men det är klart.
Det var vi som knäckte dem. Ja, det är därför de inte får köra något precis. Nu.
De bara, herregud, vad håller vi på med?
Ja, just det. Vad fan gör det?
Men det, som sagt, det var lite i takt med att allt det blev mer pengar, och då blev det helt plötsligt att det var
viktigt att vinna.
Ja, och då var det tvungen att förbereda dig på alla tänkbara sätt.
Ja, och så körde ju, som jag sa, vi körde ju mycket då.
Ja.
Idag så kör de inte så mycket. De gör inte så mycket testdagar, så de måste liksom, och de sitter i, jag har hört talas om att det finns sådana som köper simulatorer för att köra liksom, och lära sig köra. Då hade vi inte sånt, utan vi körde helt enkelt test på Monza. Ja, vi hade satt inte i en dator och tränade Monza då.
Nej, det förstår jag. Nej, det måste ha varit gött.
Ja, jag har haft ett fantastiskt... När jag var yngre så drömde jag om att bli racerförare, och jag har haft ett fantastiskt liv. Jag är jätteglad och nöjd, och det roliga är att de flesta drömde om F1, och jag ville vinna SM i Formel 3.
Mm.
Och det gjorde jag 1989.
Så då kunde du ha slutat egentligen då?
Ja, då uppfyllde jag. Nej, men sen jag har inte haft de där super, jag har liksom kört det som man har fått kört, om du förstår. Jag har inte brytt mig så mycket i vart och varför, så utan någon ringt och sagt att vill du köra så kom jag.
Mm.
Så körde jag. Ja. Och på den tiden så var det så här att eftersom det fanns så lite serier så var det så många som körde i serierna, så det fanns en ekonomi i att ha bra chaufförer och göra bra resultat, så att de fick sälja de här tävlingsbilarna till andra som ville göra resultat, så att de var lite på ett annat sätt intresserade av dem som körde fort tidigare liksom.
Mm.
Och där har ju Kenny och jag haft en väldig tur. Hade vi kommit fram idag, jag och Kenny, så hade vi nog inte blivit proffs. Det tror jag har varit svårt.
Mm.
Det finns inget sånt intresse för att hitta snabba så tidigt, om du förstår.
Nej. Ja, så är det. Det där får vi faktiskt prata mer om en annan gång. Det skulle vara intressant att höra. Vi får ta hit Kenny någon gång också.
Mm.
Om han är här någonsin.
Ja då.
Men hörni, nu kommer det, för redan i slutet av den här veckan så kommer kommer sportpodden med Jakob och Johan här nu också, eftersom vi blev lite sena. Så ni kommer få verkligen ert poddlystmäte tillfredsställt den här veckan. Och vi laddade väl lite för, jag höll på att säga Europa-premiär nu, men det får man ju inte säga att Spanien är nu i F1-en, för Ryssland var ju faktiskt Europa-premiären då, det får man väl säga.
Spanien-premiär då?
Ja, exakt. Den riktiga Europa-premiären som kommer till helgen och så, men vi hörs väl om ungefär en och en halv vecka redan då, helt enkelt, om allt går enligt plan här. Vi får se och vi får till det, men ni kommer höra från oss igen i alla fall, det garanterar vi. Så sköt om er i sommarvärmen så länge.
Hej då!